Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss en ny vecka, och i dagens måndagsmix då, Tobbe Ek som sågar årets kvalfinal. Han saknar något som sticker ut i årets Melodifestivalfinal. Hasse Aro berättar om veckans poddstart av Fallen jag aldrig glömmer. Det blir snöbolls-SM och så kommer countrystjärnan Connor Smith. Han spelar både live och berättar mer om sin musik. Erik Galli är dagens gäst och berättar om sin nya dokumentär, och självklart så blir det också en ny duell i Mellorslaget. Det är bara att kolla läget. Då. Redo Elsa?
Yeah.
Jeff. Och Janne då?
Yeah.
Då kör vi. Erik Galli är journalist och aktuell med Homosexligan som styrde Sverige, som släpps på Storytel. Nu finns han i studion hos mig här på Mix Megapol. Välkommen Erik.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Varför är den här berättelsen aktuell idag?
Jag kände ganska snabbt när jag började jobba med det här att det kändes väldigt, väldigt nästan obehagligt närvarande, trots att det här utspelar sig på 50-talet. Och det har att göra med att den till mångt och mycket handlar dels om liksom desinformation och konspirationsteorier och sådär. Och att de är ganska lika också, mycket som sprids idag.
Ja, ska vi ta, vad var det egentligen som hände? Det var en präst som hette Karl-Erik Keiner då på 50-talet. Och så började det talas om ett hemligt sällskap.
Han var en ganska känd präst. Alltså han var både en lokal Stockholmskändis och på den tiden var han nog också lite rikskänd. Och han blev övertygad om att han var förföljd av en bögliga då. Som han såg flera och flera tecken på att de här bögarna då liksom hade infiltrerat samhället upp i liksom maktens högsta korridorer, in på liksom ministernivå. Och att de systematiskt då utnyttjade unga pojkar i olika slags bordellliknande verksamheter och liksom höll olika makthavare i ett utpressningsgrepp. Han upplevde det som att ju mer han försökte flagga för det här, desto mer motarbetad blev han av till exempel polisen och fångvårdsstyrelsen och sådär.
Och sen så var han ganska påeldad av media på den tiden.
Han upplevde verkligen att han blev motarbetad av polisen. Och hans sätt att lösa det till slut var att gå till pressen, för att pressen nappade som fan. Det är ganska intressant hur det blev, för att vi hade liksom samma tidningar då som nu i princip. Alltså det var DN, Aftonbladet och Expressen och sådär. Och det var inte mycket till faktakoll som gjordes hos dem, utan de tävlade i princip om vem som kunde skriva de allra mest liksom, spektakulära löpsedlarna och nyheterna och sådär. Och hela svenska folket trodde ju på det här på fullast allvar. Och det slutade med att en minister behövde avgå.
Ja, det blev ju alltså artiklar om både pedofili och djävulsdyrkan. Vad var egentligen sant då mitt i allting?
Det var så mycket som hände, men man kopplade ihop saker på ett sätt som fick det att se ut som en konspiration, när det i själva verket handlade om olika typer av individer som gjorde olika grejer. Men det man vet är så här, Keine-affären som den kallades då, den ledde till 23 statliga utredningar. Det var liksom enorma summor pengar ur statsapparaten. Den ledde till en hård tillbakagång för hbtq-personers rättigheter i Sverige. Alltså jag kan tänka mig att den försenade liksom starten på liksom gayrörelsen här med 10 år minst. Det är ju saker som hände på riktigt. Liksom.
Och vem var det som avgick?
Han hette Nils Kvensel och var Sveriges kyrkominister kan man väl säga. Det här är ju väldigt likt, det finns ju den här amerikanska konspirationsteorin som heter QAnon. där man fortfarande tror, många, många människor tror det i USA, alltså miljontals människor, att den djupa staten styrs av en pedofilring där Hillary Clinton är med och liksom sådär. Och det här är liksom obehagligt likt det egentligen. Och det finns någonting, alltså vi verkar vara benägna att leta efter den typen av narrativ.
Erik Galli är dagens gäst. Vi har pratat en del om hans nya släpp då, som heter Homosexligan som styrde Sverige, som släpps på Storytel. Det handlar om 50-talet Sverige och vad som egentligen försiggick där med det så kallade hemliga sällskapet. Om vi sätter in den i nutiden då, var hamnar vi då om vi håller oss bara till Sverige?
Kane-affären kom i kölvattnet på att man precis hade avkriminaliserat homosexualitet i Sverige. Och det föranleddes av en väldigt stor synlighet. För att innan 1944, då det blev lagligt att vara homosexuell, jag menar, alla visste ju om att det fanns mer eller mindre, men det var ingenting man pratade om. Men när man började föra upp då på dagordningen i riksdagen och i media att man skulle liksom, men ska vi avkriminalisera det här? Då plötsligt blev det, jag tror att folk upplevde det som att det här är det enda vi pratar om i Sverige. Bögarna är överallt, och det tänker jag på är lite likt hur det är idag med till exempel transpersoner och kanske pride nu. Att jag tror att det är många som känner så här, men gud, vad håller på att hända med det här landet? Det enda vi, transpersonerna är överallt. Och det stämmer ju inte överens med verkligheten. Det är ju väldigt få fortfarande som är transpersoner. Men det att just synlighet kan paradoxalt nog innebära ett problem när grupper som tidigare har fått leva lite liksom för sig eller på något sätt lite i fred, plötsligt att det inte blir så längre.
Du har gjort Under kniven, du har gjort SD-bögar, du har gjort pornfluencers och nu kommer då Homosexligan som styrde Sverige. Åt vilket håll vänder du blickarna nu?
Alltså, ibland så säger folk att så här, jag verkar gilla kontroversiella ämnen, och det stämmer väl på något sätt. Men det är inte för liksom skandalfaktorn som jag gillar det, utan jag tycker inte om journalistik eller konst för den delen, där man säger åt folk vad de ska tycka och tänka. Och ämnen som är kontroversiella, det betyder ju bara att det finns väldigt delade meningar om ett ämne. Och det tycker jag är mycket roligare att jobba med, för att då kan jag gå in där och försöka skildra det, och jag får en kick av att kunna skildra saker som känns som att de är äkta, oavsett vilket av, liksom, om det finns två läger, liksom, oavsett var man står där. För då känner jag att då har jag liksom, men förhoppningsvis kanske bidragit till att skapa någon slags gemensam verklighet hos oss.
Så vad är det du vill komma åt då? För det måste ju finnas någonting i dig själv också som letar bland de här ämnena.
Ofta när jag liksom kommer på ett ämne så är det först bara en känsla av att här finns det något. Det finns någon tydlig kärna, och det är något jag inte har sett förut. Men en sak som jag tycker återkommer, som jag har liksom sett utifrån lite, det är att många av mina grejer handlar till viss del om ensamhet på något sätt, och att leva liksom i en så här hyperindividualiserad värld som vi gör idag, och att så här, det är svårt att vara människa typ, och det kan yttra sig på väldigt många olika sätt.
Tack så mycket, Erik Galli, för att du kom hit och berättade om ditt nya projekt och det senaste projektet Homosexligan som styrde Sverige, som alltså finns på Storytel.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, Aftonbladets Tobbe Ekan har bevakat Melodifestivalen för 19:e året då, och i lördags så var han med om den 112:e sändningen. Och i år så har ju SVT prövat ett nytt grepp vad gäller treor och fyror. Och Tobbe Ek, tycker du att det var lyckat?
Nej, det var ju fullständigt fiasko måste man ju säga. Det här finalkvalet, det följde rakt på den sista deltävlingen. Och precis som förutspått så var det fördel de artister som hade framträtt i den deltävlingen, visat upp hela sin låt och fått tittarna att känna och reagera. Medan de övriga tävlanden, ja, då var det bara snabbare priser. Ingen skugga över Jay Smith och Annika Vicky Halder som tog sig till kvalfinal. Men det berodde ju på att systemet lagts upp så att det var en fördel för dem.
Och många har ju reagerat då, för att tittar du på Spotify-listan som du också skriver om idag i Aftonbladet, så toppas ju den av Fröken Snusk till exempel, och Medina.
Ja, och här är det ju ett jätteproblem. Medina tog sig ju direkt i final, men Fröken Snusk har ju legat etta på Spotify-listan 3 veckor i sträck. Och att Sveriges största hit just nu inte tar sig till finalen i Melodifestivalen, ja, men då är det ju nog fel på systemet.
Nu slutade ju allt sammans ändå på
Fröken Snusk fick lika mycket poäng som J. Smith.
Ja, och då avgjordes det med att den som fick flest röster i lördags, alltså under finalkvalet, den tog den sista finalplatsen. Och det var ju också, återigen, fördel att ha tävlat den dagen så att man väckte känslor hos tittarna och fick flest röster.
Vad säger SVT om allt sammans då?
Ja, SVT kommer med bortförklaringar. De säger sådana här saker som att vi har ett giltigt resultat, det var så här reglerna var uppsatta. De vill också hävda att de andra låtarna haft fördel för att de har funnits ute, släppta och kunnat streamas och spelas på radio. Men det här är ju bara, det här är bara nonsens. Om Melodifestivalens ledning inte själva inser att det är ett problem att Sveriges största hit just nu inte är i final, då behöver ju deras chefers chefer tala om det för dem så att de gör om det här systemet till nästa år. Det var någon som räknade ut att de som tävlade i lördags, det var mellan 6 och 7 minuter av deras låt totalt sett från början till slut av programmet. Medan det var 30 sekunder av de andra. Mm. Så att, nej, det är ett feltänk. Och det här har både skivbolag och vi i pressen uppmärksammat redan från början. Och det värsta är att även när någonting är riktigt dåligt vill man låta det gå 2 år innan man ändrar det. Men jag hoppas att någon tar sitt förnuft till fånga och bara förstår att de måste göra om och göra rätt.
Stort tack, Tobbe Ek från Aftonbladet.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Och tankar då, Tobbe, kring Melodifestivalfinalen så som den ser ut nu på lördag?
Det här är ju 12 jättebra låtar i finalen, men det är ganska jämntjockt. Det finns ingen Fröken Snusk, det finns ingen Gunilla Persson, det finns ingen Scarlett. Där har vi 3 akter som verkligen liksom hade skakat om lite och bara gjort det lite gladare och härligare. Nu får vi istället kompetent musik, snygg musik, trevlig musik, men inget som gör finalen särskilt rolig.
Och vem kommer vinna alltsammans då enligt dig?
Nu pekar det nog ändå mot att det blir Marcus och Martinus som tar vinsten. Men där tror jag att det kommer ske med hjälp av de internationella jurygrupperna. För att när det kommer till Melodifestivalens final så tror jag att det finns lite för många svenskar som tänker, kan vi verkligen skicka en norsk akt till Eurovision? För i finalen så röstar man liksom inte på den här låten tycker jag är bäst, utan man röstar på den här låten vill jag ska tävla för Sverige i Eurovision. Genom åren har jag ofta hört sådär, ja men Arvingarna, det är min favoritlåt, men jag vill inte att den ska tävla i Eurovision, då blir det den här låten istället. Och den här gången så tror jag att det inte handlar om låten, utan att det handlar om att vi blir lite mer nationalistiska. Och det skulle kunna sätta käppar i hjulet för Marcus Martinus, men jag tror ändå att de vinner tack vare internationella jury.
Det här med att vi varken har en Fröken Snusk eller La Gunilla då i finalen är ju intressant. Om vi tittar på övriga bidrag, för det är ganska många knäppa bidrag i år som har kommit. Jag tänker på Finland med den här Windows 95-mannen. Irland har en jättekonstig låt, och nu var det tydligen någon annan som röstade fram. Vad var det?
Ja, Kroatien har ju låten Baby Lasagna som vann med stor majoritet där också. Och den har seglat upp till att vara en toppkandidat nu.
Ja, och där tvättar man på scen till exempel.
Ja, alltså det blir bara galnare och galnare. Och det här är ju någonting som vi såg förra året med finska karriären. Många försöker liksom gå i de fotspåren. För i semifinalerna i Eurovision så är det numera bara telefonrösterna som avgör. Vi har inga jurygrupper där. Och då brukar det vara de där galnare cirkusbidragen som premieras. Mm. Men vi är ju direkt kvalificerade till final i år, så att det kommer inte påverka oss förrän nästa år.
Men kanske hade det varit bra med en liten Fröken Snusk där mitt i allt då.
Men alltså, tänk om Sverige hade kunnat skicka något sånt. Men vi är lite för ordentliga. Vi vill representeras av någonting som vi kan stå för. Det får inte vara någonting som är lite larvigt eller skojigt, utan det ska vara någonting kompetent och snyggt. Och därför tror jag till och med att Medina har svårt att ta segern, även om jag skulle älska om vi skickade en låt på svenska och någonting som var mera sådär galet härligt som Medinas scenshow ändå är.
Stort tack, Tobbe Ek från Aftonbladet, mångårig bevakare av Melodifestivalen.
Podplay.
På torsdag så är det dags, en ny säsong av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Varmt välkommen, Hasse Aro.
Tack så mycket.
Ja du, känns det bra att den nya säsongen snart är igång?
Det känns jättebra att den är igång nu, tycker jag. Ja. Det är lite stressigt innan man kommer igång, men sen...
Sen flyter det på.
Flyt på är väl att ta i, men sen är man tvungen att få det att flyta på.
Vi ska lyssna in då en bit av premiäravsnittet.
I kollegieblocket finns en väldigt detaljerad redovisning. Där står alla köp, standardmassage och sexköp. För alla som kommer in till salongen betalar först för en vanlig massage och går in i ett rum tillsammans med en av kvinnorna. Och där inne betalar de en gång till för sex. En betalning som går direkt till kvinnan.
Alltså Aro, vad är det här för fall?
Det här är swishlistan på Östermalm. Det var ju då en ganska uppmärksammad historia där polisen bedrev spaning på en thai-massagesalong. Där man då trodde att det pågick sexhandel, och det gjorde det också. Och man fick väldigt många namn på kunder som var där. Därför att de hade swishat då. När de kommer in på salongen så betalar de för en massage, och sen när de träffar tjejen själv i ett rum så swishar de pengar för extra tjänster, vad man ska säga. Och då finns ju de här swisharna dokumenterade.
Så det var ganska enkelt egentligen för polisen, om det var någon som inte erkände?
Ja, att visa att de hade swishat, och sen så gick det ju ut på att utesluta deras förklaringar. De ville ha lite förlängd massage, och få dem att förstå att de visste att nej, du har köpt sex.
Och sen var det väl extra pikant då, framförallt för kvällstidningarna, att det var en del kända personer som
det
var inblandade.
Ju en del, ja, dels var det ju på en exklusiv del av Stockholm, kan man väl säga, där det bor många kända personer, och så var det en del kända personer som fanns med på den här listan, ja.
Det är ju inte förrän på torsdag då som det är premiär, men det finns ju massor av avsnitt att lyssna på som man kan ladda upp. Har du någon särskilt fall som du tycker att man ska lyssna i?
Nej, men det är två fall från förra säsongen som jag ändå tyckte var väldigt intressanta. Det ena var då det som vi döpte till punkmordet, det vill säga en person som är punkare och är stor fan av en speciell punkare i Amerika, mördar en annan person och arrangerar mordplatsen så det ser ut som den här amerikanska punkarens begravning. Aha. Det är väldigt absurt fall som jag tyckte var intressant. Det hade jag inte hört talas om innan jag liksom ramlade över det. Och sen är det ju det som vi döpte till, taximordet, när ett gäng ungdomar mördar en taxichaufför. Den kommer ju upp i hovrätten nu ganska snart igen, tror jag.
Tack så mycket, Hasari. Och vi ser då fram emot nypremiären av Fallen jag aldrig glömmer på torsdag.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, i helgen så gick SM i snöbollskrig av stapeln i Luleå. Med mig nu Anton Njord från SM-vinnande laget. Alltså, hur går den här tävlingen till?
Man spelar 5-5. Antingen så kastar man ut alla på andra laget, eller så tar man en flagga i mitten och så vinner man poäng på det sättet.
Man har 60 snöbollar per lag då, va?
Jajamensan. Och så vill man helst inte förlora alla sina snöbollar och att de andra har snöbollar kvar.
Nej, då är det kört.
Ja, det är bra.
Och ditt lag vann då? Hur gjorde ni för att vinna? Vad hade ni för taktik?
Försöka få ut någon av deras spelare tidigt så att vi är lite försiktiga i början. Sen går vi på aggressivare.
Det var nyckeln?
Ja, det var huvudnyckeln liksom.
Och hur firar ni efter vinsten?
Vi firar med sittning och öl.
Och då undrar man ju, kommer ni tävla igen?
Planen är att vi kanske ska försöka ta oss till Finland och spela om en månad ungefär. Vi ska vara EM, vad jag har förstått det som.
Och sen
då? Sen är vi behöriga nu till att söka till VM också i Japan. Men den är fortfarande, det är lite frågetecken på den, för att det kan hända att vi behöver stå för det med egen kassa, och ja, vi är ju 6 studentgrabbar. Så.
Får vi se om du kan hitta någon sponsor då till er? Det kanske det finns.
Vi kan ju hoppas det.
Någon snöskyffelfabrik eller något?
Ja, precis.
Har ni spelat handboll en del av er, eller varför är ni bra på att kasta?
Ja, det är hälften av laget har spelat handboll. Då kommer det väl naturligt.
Då önskar jag er lycka till då i EM i Finland.
Tack så mycket.
Tack Anton Njord för att du var med i Mix Megapol.
Ja, det var jättekul.
Ja. Hej då.
Hej.
Connor Smith, han är på turné i Europa för första gången i sitt liv. Och nu gästar han mig, Lotta Bromé, här på Mix Megapol. Uppvuxen i countrystaden Nashville, och då kan man ju undra, vad är det egentligen som är så speciellt med Nashville, Connor Smith?
It's just such an amazing city that it's filled with so much creativity, and there's this culture and kind of the air is just around country music and around storytelling. And I grew up in Nashville, so I've always been there. It's all I've ever known. But over the last few years, Nashville's kind of exploded. It's been cool to be a part of that.
Han säger att det är hans hemmaplan, Nashville, och han tycker att det är skönt att vara en del av countryn som han tycker har exploderat de senaste åren. Han blev viral då med en låt som heter I Hate Alabama.
You know, that song started as kind of this, you know, college football themed anthem about a big rivalry, Tennessee versus Alabama. But it resonated with a lot of people and went viral on TikTok and Instagram. And that was the first song for us that, you know, we started to see people coming to the shows to see us and to hear a song that wasn't a cover. And so that song definitely changed our lives.
Den låten har betytt allt, för det var den som fick saker och ting att förändras då. Det blev ju en stor hit på TikTok, och det var första gången som man inte gjorde en cover, utan det var en egen låt som man gjorde då, I Hate Alabama, som hur många som helst har sett runt om i världen. Och sen blev det också ett debutalbum då som heter Smoky Mountains.
You know, this record I poured my heart into. I signed my record deal 5 years ago and really wanted this record to kind of let fans in on where I'm at as a man, as a songwriter, as an artist.
Han säger att den plattan, där rymmer han det som han ville säga, det han vill vara som människa, det han vill vara som musiker. What kind of stories are your favorite things to sing about?
You know, I've always found the more vulnerable or more specific you get, the more relatable the songs become. You know, really writing about my life, whether it be getting engaged over the last year or just growing up and, you know, the lessons I've learned.
Han säger att han tycker om att visa sig sårbar i låtarna då. Han tror att det berör människor på ett bättre sätt när man väl vågar öppna upp. Och han känner att han har växt de senaste 3 åren, och det är det han försöker förmedla i sin musik. Saker som kan ha med kärlek att göra, eller med förlovning, eller andra saker som man gör i livet. I guess you work a lot, but when you don't work, what do you do then?
Each time I get an off day in Nashville, I try to get out into the woods or just slow my mind or read a book. You know, I'm about to get married soon, and so most of my off days are spent with my fiance, and try to find some balance there and get some rest along the way. But definitely we are running at a fast pace.
When are you getting married?
About 6 weeks.
Om 6 veckor ska han gifta sig, and she's the right one.
I believe
no
so.
No doubt.
Yeah, no doubt about it.
How long have you been together?
We've been together for about 2 years. She's from North Carolina. I'm from Tennessee. So.
Hon är från North Carolina, och om 6 veckor så gifter de sig alltså. Annars när han är ledig så brukar han försöka komma ihåg att faktiskt gå ut i skogen eller läsa en bok, men mesta tiden ägnar han ju åt sin kommande fru då. Vi ska ta och lyssna lite på Connor Smith. Hon har nämligen tagit med sig gitarren som han har placerat i ett väldigt tåligt fodral för att den inte ska gå sönder på alla resor som nu väntar framöver. You're gonna sing?
Yeah, let's do it.
What do you want to sing? Which song?
We've got this new song on the record called Roulette on the Heart that we're really, really excited about. And so I figured I would try here.
Ready when you are.
Picking you up's like picking up a gun. Your kiss is the trigger. When daddy met you, yeah, he told me, son, you better be careful with it. Eyes like an angel, heart like a thief. You're perfectly complicated. My hands on you, your hands on me. I love you and I hate it. Are you trying to love me? Are you trying to kill me? Every night with you is a shot in the dark. You touch me with a whisper, kiss me like a stranger. Holding somebody shouldn't be this hard. Oh, I know this game is one of two ways. Are you gonna break me? Are you gonna save me? Loving you, baby, is roulette on the heart. You half out your dress with your head on my chest. Here it be 1 minute. The next you're cold as the steel of a coat. Baby, which one is it? Are you trying to love me? Are you trying to kill me? Every night with you is a shot in the dark. You touch me with a whisper, kiss me like a stranger. Holding somebody shouldn't be this hard. Oh, I know this game is one or two ways. Are you gonna break me? Are you gonna save me? Loving you, baby, is roulette on the heart. It's roulette on the heart. And I know I should run, but I can't help but stay.
Cause every time that you come back, it's a risk I'm willing to take. Are you trying to love me? Are you trying to kill me? Every night with you is a shot in the dark. You touch me with a whisper, kiss me like a stranger. Holding somebody shouldn't be this hard. Oh, I know this game is one of two ways. Are you gonna break me? Are you gonna save me? Loving you, babe, it's flipping off the safety, living on a maybe. Loving you, baby, is roulette on the heart.
Connor Smith, Roulette on the Heart.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Det pågår ju ett melodislag. Det handlar om Fångad av en stormvind med Carola eller Sarex genom eld och vatten. Det är många som ringer och med mig just nu då. Jenny, hur är läget?
Det är bara bra här.
Ja, Jenny, du vill rösta i dagens melodislag.
Självklart, Carola.
Varför Carola?
Ja, men det är ju bara Carola och Harry som är så där riktigt bra slag.
Då antecknar vi en röst för Carola och Fångad av en stormvind då från dig, Jenny.
Tackar, tackar.
Håkan i Ystad, läget?
Ja, alla tiders.
Alla tiders. Vad gör du då? Är du på vägen från jobbet eller?
Nej, jag har varit ute i skogen i Sövdeborg och gått med hunden en timme. Det är klar blå himmel och solen skiner, så det har varit underbart.
Och vad vill du rösta på då, tror Håkan?
Det får ju bli Carola, den stora stjärnan.
Fångad av en stormvind får din röst.
Absolut.
Då tackar jag för din röst, Håkan. Ha en bra kväll.
Tack ska du ha.
Hallå Maria.
Hej.
Var ringer du ifrån?
Jag är på väg till Jönköping. Barnen ska på fotboll i Stockholm, inte på Hammarby.
Jaha, ja. Inte Djurgården.
Nej, det är Hammarby för bägge två tydligen.
Jaha, varför det?
Ja, det vet jag inte. Det har bara blivit så.
Är det ditt fel eller?
Nej, det är absolut inte mitt fel. Jag fotboll är inte riktigt min grej. Hockey är min grej mera.
Ja, ja, ja. Vilka håller du på då?
Då är jag på Luleå.
Ingen tvekan där inte.
Nej.
Maria, vad vill du rösta på då?
Jag heter på Carola, Fångad av en stormvind.
Varför?
Jag tycker den är bra, den låten. Och så när man ska välja mellan två, det är ju svårt. Men Carola är nog den som, den låten sticker ut mer än den andra.
Då antecknar vi det, Maria. Stort tack för att du ringde.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Dags för dig, Sabine i Göteborg. Hur är läget?
Det är bara bra. Solen skiner och det är vackert väder.
Nej, men är det på väg att bli vår rent av? Är det så?
Ja, då, det är det absolut.
Åh, vad skönt. Vad gör du då? Ja. Är du ute och går mer då, eller?
Nu är jag på väg till gymmet och ska få gå in från solen.
Du, vad tycker du om årets Melodifestival?
Ja, men jag tycker den är helt okej. Det är bra låtar.
Vem håller du på? Vem tror du vinner på lördag?
Jag tror att det blir Marcus och Martinus som vinner.
Tycker du den är bra?
Ja, det tycker jag. Ja.
Kan vi tävla med ett norskt bidrag då?
Ja, det är ju det som är, om man verkligen kan det eller inte. Men det får väl, jag tror att de kanske ändå kan ha en chans i själva Eurovision med.
Det tror jag med. Ja. Ja. Du, vet du att det är bananens dag idag eller?
Ja, det har jag hört några gånger. Ja.
Och då frågar jag dig nu här då. Banan på pizza, ja eller nej?
Jo, men det kan jag tänka mig. Ja. Det går bra.
Då är det du och jag och ytterligare 34% som tycker så. Banan i tacos, ja eller nej?
Jo, men det har jag provat någon gång. Det funkar, men det är inte favoriten. Nej.
Så det funkar. Var ska jag sätta dig då? För jag står på nej.
Vill du ha på... Jag sätter mig på ja. Jag sätter mig på ja.
Då är det du och 22% som säger ja och jag och 78% säger nej. Det är bra att du kan vara lite annorlunda.
Absolut.
Ja. Nu tar vi sista frågan då. Bananen, ska den ätas grön, gul eller brun?
Grön.
Grön?
Ja, eller på väg till att bli gul. Det får lite vara, ja, inte helt grön, men lite, alltså, nej. Absolut inte något brunt överhuvudtaget.
Nej, det tycker inte jag heller. Och jag tycker precis som du att den ska vara lite gröngul. Men, ja, men det alternativet fanns inte, så jag sätter dig på grön då. Jag är färgblind känner jag. Ja. Då kör vi på gul då på dig.
Ja, det gör vi.
Då gör vi det. Då tar jag grön då, så kan vi samsas i mitten där. Ha en skön kväll på gymmet då. Hoppas det blir bra.
Tack, det ska jag ha.
Dags för oss att säga tack och hej. Alldeles strax så tar Erik Mylund över. Det är Lotta, det är Elsa, det är Jeanette, det är Janne som säger tack och hej. Liksom vår producent då, Jeff Neumann.